Sådär ja, då kör vi på här va. Då kör vi på, vad är ytterligare ett magiskt avsnitt. Och idag så köttar vi vidare, jag vet, Jan Andreas, gentleman's coach. Du sitter ute i stugan, jag har varit i stugan och det är en magisk stuga. Och där kan man köra kallbad och det är helt fantastiskt. Vi har varit där och jag har bastat där. Det är fint, det är som en idyll. Jag sitter där mot B-gatan, entreprenörsgatan, mitt i stan, mitt i Göteborg. Pang, pang, pang. Och vi har lite samarbete med dem. Så där kan man också vara om man känner så här, shit, jag vill bygga business. Jag vill ha lite bolag. Jag vill bli lite entreprenör. Ja, men då kan man kolla på entreprenörsgatan. Eller vad säger du, John Andreas?
Absolut, det är ett fantastiskt ställe. Inte bara det, utan det är ju så fint. Vi är så varma människor. Man är alltid välkommen där. De hälsar och kingar på en. Det är vackert, det är fint. Och det är fina ägare också, får vi säga. De är faktiskt väldigt, väldigt varma och härliga. Och du var förut saknad, Erik. Hade ju en gäst här tidigare idag och du var borta. Du var väldigt saknad, kan jag säga.
Tack, tack. Det värmer. Du vet, vi kör podden liksom. Ibland kör du något avsnitt, ibland jag. Men det blir en annan dynamik, känner jag, när vi är tillsammans.
Ja, det blir mycket roligare.
Så är det. Och John Andreas, gentleman's coach här. Visst har vi ett Patreon-konto? Hur är det med det egentligen?
Patreon, lev ditt drömliv, /.com. Gå in där och så har du hur många paket som helst att välja mellan. Du har brutal, magnifik, fantastisk, kötta på, mata på paketet. Så det är bara att gå in där och fläska in några kronor, vet. Och fläska på paketet har vi.
Ja, det kan man ju bara mata på och fläska på, va? Men det är bara att gå in och kolla där. Det finns grymma möjligheter såklart. Och idag så kör vi på här. Då har vi en gäst här. Vi har en gäst här nu, va? Och jag träffade den här gästen för, jag kommer inte ihåg, 3 veckor sedan kan det ha varit sådär ish. På 10-årsjubileum med Adventure Academy på Barnesö i Stockholm. För då blev det 2 sådana här äventyrare. Det blev utsett årets äventyrare. En manlig och en kvinnlig årets äventyrare. Jag tänkte, oh, shit, det här är bra grejer. Jag måste prata med Susanne. Så pratade jag med Susanne. Och så bjöd jag in Susanne till den här podden. Och Susanne sitter nu. Ja, Susanne, vi kan väl börja där. Var är du någonstans, Susanne? Du kan berätta lite hur du ser ut och så här. Var du är någonstans?
Alltså jag sitter på 1000 meters höjd, alltså uppe på fjället i västra Jämtland. Och jag har ungefär en 7-8 fjälltoppar runt om mig här med massa snö på. Och det är väl kanske en så här 4 grader varmt ungefär, blåser lite grann. Men en oändligt vacker utsikt. Jag skulle så gärna vilja dela den här med alla så att man fick se det.
Härligt, det låter ju fantastiskt. Men du sa, gillar du kyla då? Eller saknar, här i Göteborg är väl 20 någonting, kanske?
Ja, det är det. Nej, men alltså, man är ju ganska van. Jag lever ju ganska mycket på fjället och då är man rätt van med den här kylan. Går jag ner några höjdmeter här, några 100 höjdmeter, så blir det ju varmare såklart. Men ja, jag gillar att ligga. Jag slog upp tältet här uppe så vi ska sova här i natt, jag och min hund. Och jag gillar att ligga högt så att man har utsikten.
Vad är det du tycker om att vara där uppe då? På 1000 meters höjd, i ett tält med en vovve, helt ensam. Vad är det du finner så himla intressant eller harmoniskt, eller varför gör du det, Susanne?
Ja, på något sätt, det var väl med vandringen, ting började för mig för många år sedan. Man kan säga så här, jag är på lågland, alltså i skogen andra. Men då mådde inte jag så bra. Alltså då var det mer att komma ut i skogen och hade genomgått en separation. Mådde psykiskt jäkligt dåligt. Jag var nog ganska på botten i mitt liv då. Och kände att naturen är ändå något slags läkande för mig. Så jag gick ut och satt mig ofta på någon sten eller någon bänk eller någonting i skogen. Och bara var på något sätt. Och bara försökte komma i kontakt med mig själv. Det här är ju jättemånga år sedan. Men det här pågick ganska länge. Under flera månader.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Den här tiden när jag inte mådde bra, så var det mer att jag tittade inåt. Jag såg inte så mycket natur, om man säger så. Men med tiden när jag började liksom läka inåt och började få kontakt med mig själv och veta lite mer vad jag ville efter den här separationen, så började jag blicka uppåt. Såg att det fanns leder och det var en massa orangea streck. Jag började gå på de här lederna och sova ute i skydd. Jag hade inga liksom speciell utrustning, utan jag bara gick på de här. Barnen var sin pappa då de helgerna. Och, ja, men jag njöt verkligen av det här. Så med tiden blev det ett intresse med fjällvandring. Och jag började heta Susanne Vandraren, som många kallar mig nu. Jag började vandra längre och längre helt enkelt och åkte gärna upp till fjället och började fjällvandra. Jag har en kusin som bor uppe i Åre och jag slängde in väskan hos honom och så drog jag upp på fjället och var borta några dagar, en vecka. Och veckorna blev längre och till slut blev det flera veckor jag var uppe på fjället. Och jag brukar säga att alla mina värderingar och hela jag har skapats uppe på fjället. Jag får ro här uppe. Det är sånt sus och brus nere i samhällena. Och jag behöver både och, kan jag säga. Jag tycker ingenting är svart eller vitt, utan jag gillar att vara i sus och brus också. Men jag kan inte vara det för länge. Utan jag gillar att få kontakt med mig själv. Och då gillar jag också att den här miljön som jag har valt, det kan ju vara vart som helst, men jag har fastnat på fjället på något vis och känner mig hemma här.
Var kommer du ifrån, eller hur såg ditt liv ut innan? Det var mycket sus och brus. Det var en helt annan tillvaro, kan jag tänka mig.
Ja, jag är en vanlig trebarnsmorsa. Jag fyller 53 år i år och mina barn är ju vuxna nu då, men vi har ju bott i Sandviken, i Gästrikland. Vi bodde i Stockholm först, halva barnens liv, och sen i och med den här separationen så började jag längta hemåt Sandviken då. Bodde där medan barnen växte upp och gick i skolan, kan man säga. Det var ju, du vet, läxläsning och skjutsa, lämna, hämta, träningar, jaga tonåringar när den tiden var. Allt det här, matlagning, och jag var ensamstående då i många år, så att, det var ju, och jag var chef inne på ett badhus i Valbo köpcentrum heter det, mellan Gävle och Sandviken. Så att jag hade ganska, ja, men det var ett ett ganska vanligt svenssonliv kan man säga. Mm. Hektiskt svenssonliv, och jag tappade mig själv. Och hade nog gjort det under alltså hela, jag hade nog inte hunnit kapp från tonåren, du vet, där jag hittade sig själv och sånt. Det fanns liksom inte på kartan. Och så tror jag att det är också, var tonåring och ung vuxen, att livet ska vara så. Och förhoppningsvis hamnar man på rätt plats, men det gjorde inte riktigt jag, utan jag var en prestationstjej och ville prestera mycket och vara duktig, och det håller inte längre på något vis.
När kom det här riktiga brytet? Du nämnde att du blev liksom, du föddes in i, du kom ett uppvaknande, du blev Susanne Vandraren. När skedde det, det skiftet?
Alltså det är en lång process har det varit för mig. Jag började läsa mycket självhjälpsböcker och personlig utveckling. Och det här är ju jättemånga år sedan nu. Men det var där någonstans som jag började förstå att det handlade om mig. Jag hade ofta en ficklampa utåt och lös på andra runt om mig. Och relationen var inte bra. Jobbet kanske inte var det bästa som jag velade jobba. Alltså man lös mycket runt om. Bara jag hade det här, bara det där fanns. Men när jag började, jag läste min första, vad ska man säga, självhjälpsbok. Det var med Sanna Edin, Sluta kämpa, börja leva. Det här är kanske 2000, jag vet inte, den kom, men 2005 eller någonting sånt där, 6 kanske. Då var det alldeles som att jag satt, du vet, med hakan ner i bröstet och bara, nej men gud, har hon skrivit den här boken till mig eller? Mm. Det var liksom första gången jag kom i kontakt med att det fanns någonting som kunde hjälpa mig på något vis och trassla mig ur mitt trassel på något vis som jag satt i, både med tankar och känslor och relationer och sådär. Så att där någonstans börjar min resa. Jag gillar inte ordet personlig utveckling, för jag tycker att vi är ju personlig insikt skulle jag vilja mer kalla det för, att vi är ju utvecklade, vi behöver inte utvecklas egentligen, utan det vi behöver göra är ju att titta inåt, vad jag vill, och titta mer på sig själv, hur kan jag förändra mig och vilka vägar är viktiga att gå då för att gå min väg. Men stanna upp tror jag var det viktigaste för mig, att liksom dra i handbromsen och stanna upp och bara, hallå, det här handlar om dig Susanne, det är ditt liv, du behöver välja och göra dina val. Ja.
Vad fint med personlig insikt, det tycker jag var vackert. Väldigt fint. Men om man tittar på ditt liv nu då, kan man säga att du har fått ett högre medvetande då?
Ja, det tycker jag. Alltså jag har väl alltid, det är ju, högre medvetande för mig kan ju innehålla jättemycket. Dels att man kanske har en tro på någonting som är högre än mig själv, men också ett högre medvetande om att jag har den kraften jag behöver för det jag behöver just nu. Ibland har jag inte så mycket kraft och då behöver jag ju ta det lugnt. Och ibland har jag jättemycket kraft. Allt är förändligt för mig. Och just nu så sitter jag med mitt högre medvetande att jag trivs här. Och det är det här jag vill göra just nu. Men allt är förändligt. Allt frihet. Eller vad man nu, lycka. Det är sådana här ord som är, när du skriver lycka eller frihet, så är det bara ett ord. Du måste ju skapa ett innehåll i det där ordet. Vad är lycka för dig eller för mig? Och vad är lycka och frihet?
Vad är frihet för dig då, Susanne?
Ja, jag har ju bott i tältet då. Det var därför jag varit årets äventyrare.
Jajamän.
Årets kvinnliga äventyrare ska jag säga, 2021. För att jag bodde i tält under ett år, under alla årstiderna här uppe i Åre, på en öde ö ute i Indalsälven, ovanför ett stort, jättestort vattenfall. Där bodde jag och min hund. Och då hade jag, ordet frihet var ett ganska laddat ord för mig. Jag ville liksom känna mig fri och tänkte att jag bär med mig det här ordet under det här året och se, är det här verkligen frihet till max nu? Men jag kom på att under det här året att frihet innehåller också så mycket. Jag var ju fri genom att jag hade naturen, jag älskar vara nära naturen, även fast det är kallt eller varmt eller blött eller vind. För då blir jag som ett med naturen. Det är någonting som är frihet för mig. Men genom att jag bodde så enkelt och så hårt liv, jag hämtade vatten, högg ved och eldade för att få värme och allt det här. Det tog många timmar per dag. Så kunde jag inte jobba och då hade jag inga pengar. Så, och pengar ger ju också en slags frihet. Jag hade min dotter på Nya Zeeland under den här tiden. Och jag längtade ju jättemycket efter henne. Men jag kunde inte åka och hälsa på henne. För jag var inte, så frihet är svårt, tycker jag. Frihet just nu för mig är ju det här en enorm frihet att sitta på en hög fjälltopp och bara blicka ut över ett massivt fjällområde. Men samtidigt saknar jag mina barn och skulle vilja vara nära dem imorgon typ. Så det kan jag inte heller, för då är vi så långt borta. Så att frihet är ögonblick, tycker jag. Jag kan känna frihet i ögonblicket, men oftast kan jag sakna en del av frihet. Jag får offra en del av friheten för att göra en grej i frihet, om ni förstår vad jag menar.
Ja, jag tänker ju mer som frihet i sinnet. För att det är ju egentligen, det är egentligen sinnet som fängslar en, va? Till exempel.
Ja, det är också spännande.
Ja, för om du inte är fri i sinnet, för om du har fasthållande, att då blir du ju fängslad. Då är du inte fri.
Exakt, jag förstår. Och det här tror jag, det här är nog det som jag har jobbat mest med under många år. Att släppa taget om prylar, släppa taget om, jag tror inte på allt jag tänker längre. Jag brukar ofta fråga mig själv, är det där verkligen sant? Om det händer någonting eller om det kommer något i vägen som gör mig orolig. Det är otroligt få saker idag som gör mig orolig. Och det är en otrolig frihet i mitt sinne. Jag har en stark tro på meningen för mig. Om jag följer mitt hjärta, om jag har tagit mig tid att stanna upp och hitta någonting, att det här känns rätt i mig, det här känns lugn och ro, det här behöver jag, det här vill jag göra. Och så följer jag det, jag följer mitt hjärta. Då blir det också oftast väldigt enkelt. Och då behöver jag inte oroa mig för saker heller. Är ni med mig hur jag tänker då?
Jajamensan.
Ja. Och då,
ja. Ja, fortsätt.
Nej, men och då... Nej, om jag går, som jag levde mitt liv förr, när jag mer stångade mig fram och trodde, jag kanske hade föreställningar om att man borde jobba heltid och jag borde göra sådär, det borde se ut sådär hemma. Det var ju ett fängelse, det var ju ingen frihet alls i mitt sinne överhuvudtaget, för det var inte ens mina värderingar jag hade, eller det var ju yttre omständigheter som påverkade mig starkt då. Så att inre frihet, jag håller med dig, det är ju, det är så självklart för mig, tror jag, så att jag glömde faktiskt bort att prata om det. Jag tror det är så otroligt självklart för mig att känna mig fri i sinnet.
Åh, vad fint. För det är väl det viktigaste av allt egentligen.
jag tänker,
absolut.
Jag tänker lite så här. Alltså när man är inne i, så generellt, när jag är inne i samhället. Du nämnde det i början, där bruset och... Du vet, jag sitter i Göteborg och åkte spårvagn och sånt. Det är så mycket på något sätt som pågår och det är trafik och det är människor och man hör saker och jag har suttit på några möten här idag och det är, jag upplever att det är, kan vara, eller det är svårare liksom. Det är svårare att höra sin egen inre röst för man blir så, jag blir så påhoppad av många andra grejer som pågår. Jag vet när jag är ute och äventyrar, vi träffades ju på just Adventure Academy, så det är ju liksom äventyrsandan på det stället. Förra året så cyklade jag ifrån Spanien, Torrevieja, hem till Sverige då, 327 mil och 25 dagar. Och där upplevde jag en enorm frihet utifrån det, hur jag tänker med frihet, med den här fysiska friheten nästan. Att jag kände att jag kan göra de här sakerna, jag är stark, jag har min fysik och jag har mitt psyke med mig, jag är på väg någonstans och det finns liksom inga förväntningar, finns ingenting, det är bara jag och en hoj och så är jag på väg norrut och så kan jag ta dagarna som de kommer och så kan jag bara kriga mig fram. Där, i ett sånt sammanhang är det mycket lättare att hitta hitta min egen inre röst. Det är ju då, det tar ju ett par dagar för de här slaggtankarna nästan, så jag kan ärva från när jag är inne i samhället, att sakta liksom droppa bort. Och sen är det som att det kommer upp till ytan, alla de här känslorna. Och jag föreställer mig att om du är i fjället och du var på nö dessutom i ett år, så kanske det är så här att de här slaggtankarna, liksom alla de här idéerna och normerna, eller saker man får för sig, de droppar väl av efter ett tag liksom. Och sen kommer det upp till ytan och sen har du ändå ett år på dig att det ska befästas, att det ska komma upp till ytan och du kan arbeta med dem och du kan känna så här, har det så här där. Och leva mer i det. Än snarare kanske att jag åker på semester en sväng och så upptäcker jag, det här jag vill göra egentligen med livet och så här. Och sen åker jag tillbaka in till stan och så glömmer jag bort allting.
Mm. Jag håller med dig och jag känner igen mig jättemycket i din cykeltur där. Det är precis det här att man kan tänka så här, men gud, du sitter ju och presterar på en cykel och tömmer ur energi och så här. Och lika jag när jag vandrar på fjället, det kostar ju jättemycket energi och det är skitjobbigt. Ibland undrar jag vad fan håller jag på med liksom. Små blåser och snöar och sådär. Det är ju samma sak på cykeln, röven är ont och allt det där. Men det här är ju, för mig blir det här ett verktyg att nå mig själv. Det är ju bara ett verktyg. Det kan ju vara meditation, eller jag kanske inte kommer bort från suset och bruset. Då kanske jag behöver stoppa in. Det gjorde jag ofta när jag bodde i sus och brus, när jag inte kom ut så ofta i mitt friluftsliv så att säga, så stoppar jag ofta in, pluggar i öronen och lyssnar på någon ledd meditation eller healing meditation när jag sov eller något sånt där, bara för att få hjälp helt enkelt. För att det är som du säger, jag tycker det är skitsvårt i sus och brus. Ja, men det är svårt i varje fall i sus och brus att höra sin egen röst, tror jag. Så jag tror man tycker av olika slag. Och det behöver man nog ha resten av sitt liv, tänker jag. I varje fall jag behöver ha olika verktyg för att jag vill ha en stor verktygslåda för att kunna ha kontakt med mig själv. Det finns liksom ingen återvändo för mig, tror jag. Att jag kan åka på sliriga vägar och halka ner i diket, men jag kommer snabbare upp för dem nu när jag tappar bort mig själv. Men jag tror inte jag skulle kunna hamna i det här sus och brus längre. Jag har tränat för länge att vara med mig själv. Jag känner igen mina signaler. Och det kan jag också säga att när jag började med de här personliga insikterna för många år sedan, så blir man ju lite hypad. Man vill ju frälsa hela världen och berätta att gör så här och läs den där boken och allt kommer bli bra. Men jag glömde då att träna på det. Det var med böcker och men att göra det som står i böckerna och verkligen börja träna precis som en muskel, träna sin mentala del, sitt inre, att höra sitt inre, det har ju pågått under många år. Så att för varje dag blir man ju bättre och bättre på det.
Det var fint. Vad fint. Och ni sa att ni träffades på Barnens Öva.
Ja då.
Mm. Jag har ju själv mitt minne där. Det var då en del av mitt starkaste uppvaknande kom. Då satt jag där i en 7 dagars meditation. Kärleksmeditation. Omtanke. Så att där vaknade jag en stor del av mig till liksom att med självinsikt liksom, minst den dagen så väl. Jag hade gått igenom 2 utbrändheter. Hade ett totalt vrak fysiskt, mentalt, ekonomiskt, relationsmässigt, allting. Och mina 2 bästa vänner kom till mig och sa att de skulle bjuda mig på det här. Och då hade jag föreställningar liksom att jag hade svårt att ta emot hjälp. Jag hade sån stolthet. Men jag tog emot hjälp och så följde jag med dem dit. Och så på en av dagarna så säger meditationsläraren: idag blev Buddha upplyst. Så att idag får man sitta från morgon tills morgon. Tills solen går upp, tills solen går ner och upp igen liksom. Och det var det jag gjorde. Jag satt där 23 timmar ungefär på röven och så och mediterade liksom. Och då fick jag kontakt med mig själv. Och det är ett av de viktigaste verktygen jag vet, att hamna i meditation och sitta där. Så nu åker jag ju på måndag igen till en 10 dagars tyst meditationsretreat igen då. Så att det är ett starkt verktyg precis som du nämner, och för lyssnarna så är det viktigt tycker jag att komma ut i naturen eller hitta stillhet att återkoppla till sig själv, för det är så otroligt viktigt, speciellt i det här samhället vi lever med, så mycket brus, mycket saker som träffar våra 5 sinnen som distraherar oss ifrån det som vi verkligen vill och det vi verkligen känner. Jag ville bara dela med det att jag var också på Barnens ö en dag.
Jättefint tycker jag. Jättefint. Och
tillägg där, jag vet vad är det, Anders Hansen, vi får bjuda in han till podden en gång, han pratade om skärmhjärnan och så här. Men jag jobbar ju med primal. Så det är så här evolutionsbiologi och hur vi levde för 100 000 år sedan. Och alltså, du vet, det är ju det, vi har ju stenåldershjärna här. Vi går runt, det är stenåldersmänniskor, och så går vi runt här och spelar in podd. Och går runt på stan och åker så här i stålvagnar med rälsar. Och det är el som flyger runt i ledningar. Alltså, vi är inte riktigt, vi har skapat en miljö som är väldigt bekväm, men vi är inte gjorda för den här miljön. Va? Och så möter vi sociala medier och Instagram och nyheter och SVT och BBC och Aftonbladet och GP och alltså det är en miljö som inte riktigt är optimal, va, och den har sina fördelar, men jag tror alltså naturen är, och vi har ju säger ju det här hela tiden nu då, vansinnigt viktig, va, jag tror det är ett fundamentalt verktyg att komma tillbaka, att sitta under det här trädet, att meditera, att sitta 23 timmar, det är väldigt få som gör det, eller cykla en hel natt i någon Danmark, va, men eller som idag, jag sitter i ett affärsnätverk och hade möjlighet att prata 5 minuter och körde min presentation om mitt koncept, liksom, Two Strong Arms. Och, alltså jag tror de alla applåderar ju väldigt hänfört, men jag tror de tittar på mig samtidigt, tänkte jag, den här snubben är knäpp upp. Han cyklar över en kontinent och han springer och gör massa galna grejer. Och, så det är ju ett avstånd här, det är ett gap mellan det vi gör och det vi vill förmedla. Jag tänkte också på en annan sak. Här i Nordstan i Göteborg kan jag gå förbi. Och då är det ofta någon som står där i mitten och håller upp något plakat om något budskap. Någon som står där ofta, kan vi vara vad som helst liksom. Jesus lever eller någonting. Och det är ju den här de upplever kanske att de har kommit på någonting och så vill de liksom frälsa alla. Och det tar ju också energi liksom. Jag tror, gör man det och jag har blivit för mycket i det, så tappar man bort sig själv dessutom. Så hitta tillbaka till sig själv liksom. Tillbaka till sig själv.
Jag tror det där blir också en, innan du kommer på det och klickar i det, att hjälpa andra är ju också en flykt från dig själv, att hela tiden vara uppkopplad med någonting, att frälsa andra eller hjälpa andra, eller det är ju hela tiden att då slipper du titta på dig själv. För att det är jävligt jobbigt att titta på sig själv. Jag vet att jag har läst mycket av Eckhart Tolle. Och det, han gillar jag just för det här att ja, men ha fokus på dig. Det är då du kan göra en förändring. Jag tänker också på det här med meditationen. Att jag började meditera precis som du. Att jag fick liksom skulle sätta mig, jag hade läst det i en självhjälpsbok, men för mig funkar inte det, för att jag var liksom på en skala 1-100 i energi speed, så var jag nästan 100. Så att sätta mig från 100 ner till 0 funkar inte för mig. Så att vandringen tror jag passade mig så bra att jag fick röra mig, men ändå var i mina tankar. Och sen med tiden, ju mer jag liksom är mig själv, så kunde jag så småningom sätta min meditation och komma i kontakt med mig själv. Men, så att jag tror att många som lyssnar på det här, man får inte bli rädd och tänka sig, ah, men gud, jag måste gå fjällvandra flera veckor för att hitta mig själv eller cykla genom hela Europa. Det är inte det handlar om, utan det var ju våra verktyg. Det var det som funkade för oss. Det gäller ju att hitta sitt, något som man blir glad av, samtidigt som man kanske får vara lite själv med.
Tror du, Susanne, tror du att lidande kan vara en nyckel för uppvaknande till sig själv?
Ja, det tror jag fasen måste ju vara bevisat nästan, att hunger, det är också en flyktgrej, vi äter tills vi proppmätta, och då tappar man ju också sig själv. Det, för mig är det en flykt att äta hela tiden, så att jag provar att gå lite hungrig och se vad som händer. Du får mycket lättare kontakt med dig själv om du är lite hungrig, eller om du tar ut dig, att du springer, eller alltså det är väl få gånger man tappar masken. Det är väl när man är hungrig och när man är helt slutkörd. Det är väl då tårar kommer och ilska kommer och sånt där, och det tror jag är bara nyttigt att det får göra.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mm.
Ja, jag har ju själv läst Eckhart Tolle en hel del och upplevt mycket av det som står i den boken, fast på mitt sätt då liksom. Så att jag, att vara en iakttagare av sina tankar, känslor och förnimmelser liksom, det är ju någonting fantastiskt att kunna vara den iakttagaren. Han kallar det varande, tror jag, att vara i varandet. Och det är ju våran, som jag upplever själv, det är ju våran grundbult, att vara i det varandet, att kunna för det är ju egentligen det vi är egentligen, om man säger så. Och det är någonting vackert med att kunna vara i det. Det är så det är så vackert där, tycker jag.
Jag kommer ihåg, du nämnde ju Sandviken. Jag bodde ju uppe i Gävle innan. Jag har varit i Sandviken massa gånger. Mm-hmm. Cyklat där omkring och tränat och äventyrat lite. Och så här. Jag ser, nog kan jag ha sprungit dit någon gång också, tror jag. Men jag kommer ihåg när jag bodde, jag fick bara bild här. Jag har också berättat för lite polare så här. Nej, men du vet, jag kan gå ut och promenera ibland. Jag har varit uppe i Gävle och så bara schysst sommardag. Ja, och så är det ett stort fält, så här grönt fält, och så kanske det vajar något sädeslag eller någonting. Bara, men jag ska gå ut där, jag ska bara gå och lägga mig där. Så kan jag gå ut där, så bara lägga mig rätt upp och ner på det här sädesfältet någonstans. Det kan jag göra fortfarande, jag kan cykla, vet. Jag kan cykla 40 km/h, bara kriga, mata. Men det är sällan jag är ute efter tider, så bara, schysst, vilket skönt fält, vilket skönt gräs där borta. Så kan jag bara stanna rätt upp och ner. Jag bara stannar, lägger cykeln, skiter där. Så jag går och lägger mig bara på gräset. Det är helt magiskt.
Det är helt magiskt. Ja. Och det, när du säger det, det brukar jag tänka på folk som är ute och går. det är jättemycket folk som ute och promenerar och springer, men om man liksom tar bort det här i öronen, alltså man tar bort musiken eller börjar lyssna mer på dina tankar, vad som händer, eller om du är ute och promenerar, du kanske inte kan springa men du promenerar mycket, ja, men sätt dig ibland på en bänk, alltså det är skitundligt. Det är jättemånga som är skiträdda för det, att bara sätta sig på en bänk själv och bara sitta där och känna hur det pirrar i kroppen och tankarna börjar komma. Så att egentligen är det de där små grejerna som gör stor förändring, tycker jag. Det har hjälpt mig otroligt mycket.
Susanne?
Ja?
Skulle du säga att, att nu när du är mer närvarande med dig själv, att du har mer att ge till andra?
Ja, jag ger på ett annat sätt idag. Jag ger inte, jag kan hamna i det här att ge för att fly mig själv. Det får jag vara lite observant, att om jag ska hjälpa någon kompis eller att jag går in för mycket i det, att jag tappar mig själv. Men det är lite som jag sa tidigare, jag kommer lättare upp på banan och kommer på att fan, Susanne, det här är inte bra. Nu gör avkall på dig själv när du hjälper på det här viset. Jag har lättare att hjälpa, att ge mer inspiration idag. Att jag tappar inte mig själv, utan jag ger mer på ett annat sätt. Jag har svårt att förklara den.
Ger du mer ljus? Är det det du menar?
Ja, att våga att hjälpa, eller liksom att inspirera andra människor att våga bara genom att göra det jag gör. Om jag gör det jag tycker om och mår bra i det, då sprider jag den energin, känner jag. Jag behöver inte ens visa upp det, utan det märks i energifältena.
Ja, det var det jag ville veta. För det ibland är det lite vad man, alltså, jag brukar säga björntjänst. Hjälper man en människa? Hur hjälper du en människa? Och varför hjälper du en människa? För ibland kan vi faktiskt hjälpa när vi vill så mycket. Mm. Och då är det viktigt att titta, vad är det jag gör nu? Förlorar jag mig själv? Hjälper jag för hjälpande skull? Eller hjälper jag för att vara snäll? Eller hjälper jag verkligen så att den personen lär sig själv det den behöver göra? Eller gör det för egen vinning, eller gör det för deras skull? Och den är viktig, för det är att hjälpa på ett bra sätt, så att det känns bra för båda parter, att den ena parten som kanske behöver hjälp, men att den utvecklas och att man känner att man själv inte kvävs eller tappar bort sig själv.
Det är jätteviktigt, tror jag. Och jag tror att många hjälper, precis som jag har gjort i större delen av mitt liv. Jag har ju hjälpt för att ett självsyfte. Alltså det är rent ego jag har hjälpt för. Dels för att jag sitter på mig, men också för att jag har mått bra av det. Alltså jag har fått energi av att hjälpa. För att jag har inte haft energi på annat sätt. Det har varit som ett batteriladdare för mig. Att hjälpa andra, så har jag mått bra. Fast det har varit falskt att må bra. Det är ju bara ytligt. Det har ju bara varit kortsiktigt att må bra. Mm. Jag brukar tänka på hur man gör med barnen. Det är lite samma grej där. Att om du gör saker som är bra för dig, då lär du ju barnen på bästa sätt, istället för att bara snacka liksom, utan visa med ditt liv vad så här kan man också göra. Och så kommer det någon och frågar, fan, du ser jävligt glad och härlig ut, vad gör du? Ja, då kan jag berätta. Så att, jag tror att jag var förebilden för människor. Vill man berätta om det så i poddar eller vad man nu sprider sitt ord, så är väl det fantastiskt bra, tänker jag.
Men om vi säger så här, ja, då, Susanne, jag får bara ta den i där.
Ja, gör det.
Är du din egna förebild då?
Ja, jo, men det känner jag att jag är. Jag lyssnar mycket på mig själv och litar på mig själv på ett helt annat sätt idag. Jag har full tillit, jag har full tillit till livet så länge jag har kontakt med mig själv. Det är min största, vad ska jag säga, största, viktigaste jobb i mitt liv, eller vad ska jag säga, drivkraft i mitt liv, det är jag. Och jag litar på mig för att jag sitter på sanningen för mig själv, alltså min egna sanning, inte om världen, inte om hur vi ska lösa miljöfrågor eller vad det nu är, utan livet om mig, det är jag litar på mig själv så fort jag lyssnar på mig själv bara.
Vad fint.
Jättefint. Det, alltså jag hade, när jag har en fundering där, men också, alltså jag vet ju när vi snackar här, jag får ju en lite så här skön, eller lite, får en skön avslappnad harmonisk känsla här. Det låter ju genom Zoom här från ett fjäll 1 000 meter över havet i Jämtland, hela vägen ner till Göteborg, att ja, men här finns det ett vibrato av harmoni. Så en lugn, skön känsla kan man jämföra kanske med om man ska, det är inte som att snacka med någon stjärnsäljare som ska liksom maxa månadens vinstkvot i Stockholm, liksom, utan det är ju något helt annat. Va? Men jag tänker också så här, så jag är ju nyfiken här nu då, och för lyssnarna också, du blir ju utsett årets äventyrare och du bor på en ö. Det skulle vara lite spännande att höra lite praktiskt också, lite praktiska detaljer så här. Vadå, Susanne, bor på en ö, vad håller du på med det? Och hur löser man det liksom? Det är ju vinter och kallt och det är Åre, alltså det går väl lite, det kan man ju inte göra, eller? Kan man det?
Ja, jo, precis. Jag fattar ju. Jag själv tycker inte det här är något konstigt längre. Det var vadå? Det är ju bara att flytta ut i tält. Det var inga problem. Men så har det inte alltid varit för mig. Utan allt börjar med fjället. Jag vill vara kvar i bubblan. Jag vill vara kvar med mig själv. Och jag älskar att bo i tält även när det är kallt. Den här stilla lugnet. Allt vad det innebär. Nära naturen och sådär. Så då föddes den här idén att fasen, jag skulle vilja bo i tält under alla 4 årstiderna och se om jag pallar det och hur man klarar det. Och då var inte det ett sånt här litet enmanstält eller tvåmanstält, utan jag skaffade ju en stor tipi som jag kunde elda i. Annars tror jag att det är svårt om man inte har elden. Så att då börjar jag med att börja leta efter markägare. Man måste ha tillstånd. Man kan inte bara slå upp ett tält var som helst i skogen eller på ett fjäll, utan man måste få markägarens tillstånd. Man ska göra det under en längre period. Så jag jagade markägare under en tid och så till slut fick jag napp. Och då blev det den här ön. Och sen börjar ju processen. Det här är en lång process. Små steg. Och jag visste hela tiden att när jag väl hade bestämt mig att göra det här, då börjar liksom mitt äventyr. Det älskar jag, den här förberedelsen. Det blir som ett pirr i mig. Jag vet att det kommer hända nya saker. Jag vet inte vad som kommer hända. Jag vet inte vart jag kommer hamna någonstans. Jag vet inte vilka människor jag kommer möta. Men det är alldeles som att jag hoppar ut för ett stup. Jag vet att det är rätt. Jag vet att jag vill bo i det här tältet under ett helt år. Mer vet jag inte.
En fråga. En fråga. Den här ön, vad tänker vi oss, en storlek som Gotland här, eller tänker vi oss en
Nej,
storlek
nej.
som en fotbollsplan?
Ah,
Hur ser
fotbollsplan.
det
Det
ut liksom?
var det en det var en om du tänker att jag måste åka båt över, men båtresan över är typ en liten jolle som du kan staka dig med en pinne över, ungefär 30 meter. Så att du kommer inte över med bara att gå över, utan du måste ta någon färdkost över. Och sen är ön ungefär, eller den är ganska precis 1 kilometer. Om du går längs hela kanten runt ön så är det 1 kilometer runt. Så det är ganska lagom ö för en person och en hund.
Ja, ganska
Jag
lagom ö.
börjar, ja, lagom ö där, mitt
1 kilometer
vardagsrum.
runt, det är tips
Ja.
till poddlyssnarna här. Ja, men 1 kilometer runt, då har vi lagom ö.
Ja, och det är ett fint vardagsrum att ha 1 kilometer med vatten runt om. Och ganska strömmande vatten. Det var Genom att jag bodde precis ovanför Ristafallet, om man känner till det. Men det är ett högt, 14 meter högt vattenfall som ligger i Åre. Och precis 500 meter ovanför där bodde jag. Så att det var väldigt strömt runt om. Och det gjorde ju också att jag hade vatten på vintern. För det var, isen lades ju inte riktigt på alla ställen i fall. Och det var ju ett krav då. Att jag behövde ju vatten året runt för att kunna överleva.
Ja.
Så vatten, skydd och eld är det basala. Du som pratar om urmänniskan här och hur man levt. Och det var så tydligt när jag bodde så här. Att vatten och skydd och eld, det är liksom, det måste jag ha för att överleva. Annars går det inte, helt enkelt. Då får jag backa bandet på något vis, göra om och göra rätt.
Men ransonering av mat då? Hur gjorde du där?
Jag åkte och handlade. Jag kunde inte jaga min egen mat. Jag fick stor respekt av hur man levde förr i tiden. Att man behövde vara ett samhälle eller åtminstone ett par i hushållet. Och gärna lite barn som kunde hjälpa till också. För att klara allt det där helt själv, det är tufft alltså, att ordna sin egen mat och odla, jaga. Samtidigt som du ska hålla rent i tältet så du inte blir sjuk, få i dig bakterier, hämta vatten, hugga ved, hålla isen öppen när det är vinter och kallt, skotta snö, laga grejer. Det gick alltid sönder lite grejer som man fick förbättra och sådär. Så jag handlade min mat, men det var tillräckligt svårt ska jag säga, även fast jag handlade min mat, för årstiderna gjorde ju sitt. Jag fick ju verkligen leva med naturen. För på vintern kunde jag inte ha potatis till exempel eller grönsaker. Det frös ju. Frukt gick inte. Fryst potatis är skitäckligt. Det blir jättemjöligt och vattnigt. Det har jag provat. Jätteäckligt. Så att jag fick ju, och på sommaren kunde jag inte ha några färskvaror. Då var det ju mer liksom grönsaker och kallas. Eller jag behövde liksom inte. Ja, jag fick äta efter årstiderna helt enkelt. Ja, det var en stor lärdom också. Det är ju också som man har gjort förr i tiden. Även fast man odlade och jagade då, så åt man ju det som fanns. Man åt inte frukt lite, på vintern.
Ja, lite som den ur-entreprenören.
Ja.
Man fick ta hand om allting.
För att överleva. Exakt. För att överleva, ja. Ja.
Så hur såg dina dagar ut då på den här ön?
Ja, det var ju beroende på vilken årstid det var. Jag gillar att ha struktur. Jag gillar att ha struktur på saker. Och det fick jag lära mig snabbt. Att det gick inte att ha. Jag var tvungen att ändra mina planer. Strukturen i vardagen. Det var jag tvungen att ändra hela tiden. Beroende på vad det var för väder. Men om man säger ganska relativt överlag så tände jag en eld på morgon. På sommaren var det ju fuktigt när jag vaknade och på vinter var det snorkallt. Var det 30 minus ute så var det 30 minus tältet. Så då gäller det att få upp värme så jag kunde laga mat, koka vatten. Jag kokade allt vatten jag drack genom att jag drack såna otroliga mängder under ett helt år. Och jag bodde efter Åreby och det vet man ju, vi som bor här uppe, att det inte är så bra reningsverk och sådär. Så att jag kokade allt vatten och drack. Jag kanske tog en dusch på morgonen eller gick ner och kallbadade. Jag åt frukost, jag åt när jag var hungrig, jag vaknade när jag var pigg. Jag hade ingen klocka och jag fick en ganska annorlunda dygnsrytm än vad jag hade när jag jobbar. Jag gillar inte att gå upp 8 på morgonen eller 7 på morgonen och dra till jobbet klockan 8. Det är inte alls jag. Jag vill gärna börja kanske jobba vid 10-tiden sådär. Det är min naturliga dygnsrytm. Och så äta frukost under lång tid och dricka massa vatten och meditera kanske på morgonen där. Sitta. Jag hade byggt en altan eller en sån här plattform som tältet stod på, så gick jag ut där och satt och bara kollade på fåglarna och lyssnade eller skottade snö om jag behövde det. Sen började liksom dagens jobb. Och då var det ju att bära in ved, hämta vatten, hålla rent, kolla ön, om det hade varit något djur på ön och sådär. Vintern skottade jag snö i 5 timmar ungefär för att, per dag. Om det hade kommit mycket snö då, så fick jag, tog det ungefär 5 timmar att skotta mig fram så att jag skulle komma till vedförråd och sådär. Så att, ja.
Du hade ju en vovve med dig, va? En hund?
Ja, jag hade en hund. Jason, han är med mig på alla mina...
James Bond, sa du
det? Jason. James Bond hade ju varit jävligt coolt att ha en hund som
jag. Jag har hunden med mig, James Bond.
Ja, Jason, han är med mig.
Jason. Ja.
Mm. Men jag hade faktiskt...
Nej, fortsätt.
Jag hade faktiskt en... Det blev en katt också till slut. Jaha. Innan det här äventyret var klart. För att på hösten kom... råttorna eller mössen ville flytta in till oss. För det var ju varmt och gött i tältet. Och i samma veva så hade en av mina bästa kompisar där uppe fått kattungar. Så tänkte jag, fasen, det blir ju skitgrymt att ha en jägare där. Så hon, Fjällan hette hon. Hon fick flytta in med oss. Och hon har varit med oss på alla möjliga äventyr. Just nu är hon på sommarkoll hos en familj utanför Sandvike. Annars brukar hon vara med. Jason och Fjällan.
Men jag undrar lite, de tillförde ju någonting, tänker jag, i det här. Sällskap så här, eller mer värde för det kan jag tänka mig. För du hade ju sällskap därigenom, eller hur?
Ja. Alltså, Jason, han är ju en av mina viktigaste personer, tänkte jag säga. Vad säger man? Alltså det är en av mina viktigaste grejer jag har i mitt liv just nu. Förr var det ju med familjen och barnen eller kanske relation. Men jag har ingen relation nu. Och jag känner att den själsliga och fysiska beröringen jag får av honom är fasen skitviktigt. Mycket viktigare än vad jag förstått. Han var faktiskt sjuk här för ett tag sedan. Och då... det har varit en jäkla upplysning för mig då, hur viktig han är i mitt liv. Att, både den här fysiska beröringen som en hund ger. Han sover nära mig på natten och han, just nu ligger han i knä här. Och jag tror det är otroligt viktigt för människan, framförallt vi som lever ensamma, att ha någon slags beröring på något sätt. Men också det själsliga såklart, att han... Jag har någon att prata med. Han följer mig. Han är lojal. Ja, men vi har någon att ta hand om igen. Ja.
Vad är det för typ av hund då? Vad är det för ras?
Han är en blandras mellan fyra. Han är en riktig gatukorsning. Det är 4 raser igen. Men man kan säga att det är terrier igen. Jack Russell och tax där igen. Och så är det något som heter Powderpuff och pudel, så att den är en jäkla blandning. Men liten och söt är den. Och envis som bara den. Och i ganska lik varandra brukar de säga.
men då är han ju en liten grytön. Då kan han väl ta råttor också, Susanne?
Ja. Han satt vakta på mössen i tältet också, men... Han går ju mer till attack från där han ligger. Han sitter ju inte och väntar på en mus som en katt gör. En katt kan ju sitta hela timmar och vänta ut. De tröttar ut bytet. Men, så Jason hann ju inte med och fångar dem. Han jagar mer bort dem. Men han hann aldrig ta dem.
Mm-hmm.
Det är skillnaden.
Ja, intressant.
Mm.
Sådär ja. Men vi har ju en stor fråga kvar som alltid ställs för våra gäster. Men jag funderar, har vi någon mer kluring, Andreas, här innan vi...
Ja, det har vi. Susanne, om du skulle vilja säga någonting till lyssnarna, tips eller någonting du bara vill framföra som inte kommit med, som du vill dela med dig av till lyssnarna, så får du en möjlighet att göra det just nu.
Mm. Ja, vad fint. För att liksom knyta ihop säcken på något vis, så är det väl det här att våga stanna upp och lyssna på dig själv. Börja i små steg. Alltså det är värt så otroligt mycket att göra det. Man får ut så otroligt mycket av livet, mer av livet när man lyssnar på sig själv. Det kan innebära att det blir stora förändringar till en början, men fasen, gör det ändå. Det kanske innebär att man måste separera eller byta jobb eller...
Eller gå ut på fjället.
Eller gå ut på fjället och anstränga sig. Men det är otroligt värt att börja lyssna på sig själv. Jag hade fasen nog inte levat, kan jag tänka idag, om jag inte hade gjort det. Jag hade nog varit hjärtligt utbränd eller förvirrad och ätit mycket lyckopiller säkert, eller vad det heter, och för att kunna må bra överhuvudtaget om jag inte hade gjort det.
Mm. Och tack för den delningen, Susanne. Den var väldigt värdefull, tycker jag. Att stanna upp, det är en av nyckelorden jag brukar själv säga. Stanna upp och ta små steg. Erik, är du redo?
Ja, jag är redo. Jag är redo. Så vår vi har lite trumvirvlar så här och så här bakgrunden och flyg som flyger över med så här rök efter sig och så här. Det är den stora frågan. Det är Susanne, vandraren. Lever du ditt drömliv?
Ja, det gör jag. Absolut. För nu, det är förändligt, men just nu lever jag mitt drömliv, det gör jag.
Och där satt den.
Där satt den.
Där satt den, spiken i gött. Nej, men det är härligt att höra. Och nej, men det är fantastiskt, och tusen tack för att du ville vara med här. Vi träffades ju där på Adventure Academy och vi pratade en del, så jag tycker det är jätteroligt att du vill vara med. Och dessutom tycker jag också att det är... Du vet, lev som du lär. Du är ju ute på fjället där och du fick tag på teckning och så vidare. Jag tycker det betyder mycket också att du gör en podd på det här sättet. Att du är ute i fält helt enkelt. Tusen tack för att du ville vara med.
Tack snälla Susanne.
Tack Susanne. Verkligen varmt möte och uppskattar verkligen att du hittade ett ställe där vi kunde ha våran podd. Liksom, att du kunde hitta ett tecknings... område, så att säga.
Ja. Ja, det är helt sjukt hur man har sprungit. Jag skulle haft en drönare och filmat mig hur jag sprang runt där och letade och gick med telefon så här uppe i skyn för att hitta teckning.
Ja, vad fint. Ja, men ha en helt magnifik, fantastisk dag där på fjället på 1000 meters höjd. Så... Tack till dig och tack till alla fantastiska, unika, vackra lyssnare där ute i etern. Ha det gott så länge. Hej!
Tack alla lyssnare. Ha det magiskt. Ha det fint. Hej!